I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
First of all, it was not a free kick at all. I think you have to explain that to my players, because my players are devastated. And then the referee, I think the game was, honestly, I have to say that, and I say it in a respectful manner, I think the game was too big for him. The game was absolutely too big for him. And that is the responsibility for the Swedish FA to choose, for a top game like that, the best possible referee.
Det där var Ove Rösslers sågning av domaren Bojan Pančić insats i samband med den stormiga höstmatchen mellan AIK och Malmö FF 2018, som slutade i viss kalabalik efter Sebastian Larssons sena frisparksmål och vilda firande. Efterspelet handlade delvis om det ökade trycket på domarna från supportrar, spelare och ledare, men även om att domarnivån i allsvenskan har halkat efter. Sedan ett halvår tillbaka har fotbollsförbundet tillsatt den före detta toppdomaren Martin Ingvarsson som ny domarcoach. Och ett av hans uppdrag är att höja standarden på den svenska domarkåren. Det råder ingen tvekan om att omständigheterna varit speciella under hans första säsong på jobbet. Och vi pratar såklart om hur domarnas situation påverkas av de tomma läktarna. Och det faktum att en av hans mest profilerade domare, Martin Strömbergsson, nu stängts av på grund av ett rasistiskt uttalande mot Östersunds målvakten Ali Keita.
Jag är ju lite grann av den devisen liksom, att ska man bli straffad på livstid för någonting för man har gjort något? Han har inte mördat någon, det har han faktiskt inte gjort. Och återigen så får man poängtera att det är inte okej det här han har sagt. Alltså, va? Men jag förhåller mig till faktiskt vad förbundet kommer fram till. Och det som säger, blir han uttagningsbar, jag känner Martin så väl, då kommer jag att använda honom som domare.
Vi pratar naturligtvis om det kontroversiella videogranskningssystemet VAR, som är en vattendelare bland de fotbollsintresserade. Men Martin Ingvarsson menar att det är ett måste för svenska domare om de ska hänga med internationellt. Och han är precis som många av sina kollegor positiv till systemet.
Vi väl implementerar VAR, vilket jag är ganska säker på att vi kommer att göra i Sverige. Då så står vi nog rätt så bra rustade för vad som har hänt och att man kanske kan få bort de värsta barnsjukdomarna.
Utöver hans nya roll blickar vi även tillbaka på hans aktiva domarkarriär med långt över 300 allsvenska matcher och närmare 100 internationella matcher. Och det handlar en del om José Mourinho, Anders Frisk och en del andra profiler.
Jag har ju Henrik Rydström, var ju min, vad ska jag säga, han var ju med under hela karriären och det var ju en väldigt, man kan inte säga man jublade när man skulle döma Kalmar, och det berodde mycket på Rydström. Oerhört intelligent kille, duktig fotbollsspelare, men fruktansvärt jobbig.
Det blir även prat om varför den svenska domarstandarden har sjunkit de senaste åren. När vi kan se kvinnliga domare i herrarnas allsvenska. Vad han själv saknade för att bli en internationell toppdomare. Samt den tunga kvällen med kollegan Martin Hansson när Thierry Henry tog Frankrike till VM med hjälp av en missad hands. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder?
55.
Bor?
Hässleholm.
Familj?
Sambo och tre barn, två utflygna, ett hemma.
Utbildning?
Tvåårig social, sen ett år på folkhögskola, fotbollslinjen, lärare Pia Sundhage och Björn Andersson.
Lön?
Ja, det räcker till så det klarar sig.
Vad kör du?
Renault Captur, men är jag snäll så får jag låna min sambos fina Volvo.
Vad läser du?
Ja, mycket fotbollslitteratur, både inhemsk och ja, vad som händer utomlands.
Vad tittar du på?
Fotboll för det mesta, men även nyheter och det blir en del Netflix-serier.
Vad lyssnar du på?
Ja, lite allätare. Tycker om ja, populärmusik, gillar ja, Magnus Uggla till exempel.
Vad spelar du på?
Gitarr emellanåt och så spelar jag Keno.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Det är Messi.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Tottenham Hotspurs sedan 1970, för då hade de två anfallare som hette Martin Peters och Martin Shevers.
Vilken är din största merit som fotbollsspelare? För utgår från att du har ett sånt förflutet också.
Ja, hade jag haft en tränare som hade trott på mig lite mer så hade jag kanske blivit bättre. Jag hade Bosse Nilsson som tränare, men jag nådde A-laget vid ett tillfälle i IFK Hässleholm i dåvarande division 3 och spelade på topp där, men det gick väl inte så jävla bra för jag fick inte fler chanser.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Jag dömde OS-finalen för ungdomar 1998 i Moskva på ett fullsatt Luzhniki och det var finalen och avslutningen på hela olympiska spelen, så det var en häftig upplevelse.
Vilken regel hade du velat ändra på?
Effektiv speltid tycker jag hade varit bra.
Vem hade du som förebild som domare?
Ja, det fanns en som hette Taylor som dömde VM-finalen 1974. Butch och kallas han. Han var den första som jag tyckte var bra och fantastisk. Och han varnade Johan Cruyff i halvlek i finalen, kommer jag ihåg.
Vem är bästa domaren just nu i världen?
Michael Oliver.
Vilken är din favoritfilm?
The Deer Hunter.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Ja, jag ljuger mest på skoj alltså. Jag ljuger inte på riktigt, men det gör jag nog varje dag, höll upp sig.
Om vi tar bort gymnastiken, vad var du bäst på i skolan?
Geografi.
Vad gör dig rädd?
Ja, att det skulle hända familjen någonting.
När var du lycklig senast?
Ja, jag är lycklig nästan varje dag när jag vaknar här och min familj är frisk.
Vilken var din tuffaste kris?
Oj, det var 2010 när jag allt gick åt skogen. Rattfylla, min far dog och jag skilde mig.
Det här är Sporten måndag. En av Sveriges främsta fotbollsdomare, Martin Strömbergsson, stängs av på grund av rasism. Detta efter en händelse där Strömbergsson ska ha fällt en rasistisk kommentar mot Östersunds målvakt Ali Keita. Något som avslöjades i klubbens egen podcast.
Efter den tuffa säsongen 2018 så var förra året ett litet kliv i rätt riktning för den svenska domarkåren. Därför kom avslöjandet om Martin Strömbergssons rasistiska uttalande lite som en blixt från en klar himmel. Fallet Strömbergsson är under utredning och i nuläget får han inte döma några matcher. Domarbasen Stefan Johannesson har fördömt uttalandet, men i ett läckt internt mejl backar han upp sin kollega till 100%. Martin Ingvarsson är noga med att påpeka att Strömbergssons öde ligger i domarkommitténs händer, men är också tydlig med att han kommer välkomna honom tillbaka om avstängningen hävs.
Allsvenskan är ju igång nu äntligen efter lång tids uppehåll på grund av den här pandemin. Hur tycker du det går för domarna?
Ja, nu har ju säsongen precis startat. En säsong spelad och det får jag säga att jag har sett i stort sett alla matcher här. Och ska jag generalisera så är jag nöjd med starten, absolut.
Vad saknar en domare efter ett sånt här ofrivilligt uppehåll på något sätt? Och även ni har ju saknat träningsmatcher.
Nej, men det är väl som spelar lite grann, det är matchtempo och ringrost. Alltså, jag har försökt hålla igång domarna genom teoretiska övningar och de har ju haft fysiska övningar med fyscoachen här, så jag tror väl framförallt det är matchtempo och ja, vanan vi har att döma, blåsa frisparkar och så vidare, att det tar nog ett par matcher innan det sitter.
Ja, vad tycker du är bra från när du kollar på domarna?
Du menar under första
omgången? Ja, under första omgången, liksom det du har sett nu.
Nej, men jag tycker de är taggade. Att de har varit jäkligt förväntansfulla och vill bara komma igång. Och jag tycker att de visade det. Det fanns en stor passion i deras sätt att döma. Och de ville verkligen leverera bra beslut i lagen här. Så det är jag jäkligt nöjd med.
Vad är din upplevelse att hur påverkas domarna utan publik?
Ja, det är rätt så intressant. Det är klart att de påverkas som alla andra, och jag tror nog att det blir en lite lugnare miljö för dem. Jag tror att deras anspänningsnivå inte blir riktigt lika hög som den är när det är publik, och i synnerhet mycket publik på matcherna. Så någonstans kan de ju inte skylla på något tryck på läktarna, utan nu är det liksom döma fotboll som de började döma fotboll egentligen.
Ja, det, ingen har ju missat det som har skett kring Martin Strömbergsson och Östersunds målvakt Ali Keita, där han ju uttryckt sig rasistiskt. Vad säger du?
Ja, det är ju jätteolyckligt hela den här historien. Såklart att det han har sagt, det är ju inte okej. Samtidigt så vet jag, känner ju Martin väl, att han är så långt ifrån rasistisk som han kan vara. Så alltihop är en väldigt, väldigt tråkig historia, och jag har fått reda på att han inte är uttagningsbar tills vidare än så länge, och när han är uttagningsbar, om det blir så någon gång, så kommer han att få döma matcher för mig liksom. Och jag menar, hur länge ska man vara dömd för någonting? Och jag försvarar absolut inte agerandet, det är helt galet, men det ligger inte på min nivå att bestämma om han ska fortsätta döma eller hur hans framtid kommer att se ut.
Men om du i din roll som domarcoach hade bestämt, så tycker du att han kan döma?
Om man kommer fram till att han har zonat det här på något sätt, så kommer jag kunna använda honom, och då kommer jag göra det också.
Du säger att så som du känner honom är han inte rasistisk. Kan man uttrycka sig så utan att vara rasistisk?
Nej, det kan man inte. Och jag har pratat med honom mycket sedan det här inträffade. Det är väldigt färskt, det var ju igår. Och han är ju ofantligt ångerfull. Och det var ju inte syftet med det han sa, det fanns ju inte. Visst, jag tänkte ju inte på att målvakten var färgad ens. Alltså, men såklart är det någonting han kommer få leva med resten av sitt liv att han har sagt så här.
Hur tycker du att man ska hantera det?
Ja, jag lämnar det till domarkommitté och förbundet. Liksom. De får bestämma vad de tycker är riktigt i det här.
Han säger ju då att det är ett misslyckat skämt. Kan han komma tillbaka till och döma?
Ja, det får ju de som bestämmer och avgöra detta här nu. Alltså, jag är ju lite grann av den devisen liksom, att ska man bli straffad på livstid för någonting för man har gjort något? Han har inte mördat någon, det har han ju faktiskt inte gjort. Och återigen så får man poängtera att det är inte okej det här han har sagt. Alltså, va? Men som jag sa innan, jag förhåller mig till faktiskt vad förbundet kommer fram till. Och det som säger, blir han uttagningsbar, jag känner Martin så väl, då kommer jag att använda honom som domare. Är det så han inte är tillgänglig för mig, nej, då får jag använda andra domare.
Om han kommer tillbaka, skulle han kunna döma Östersund? Om Ali Keita står i mål?
Så långt har jag faktiskt inte funderat än, utan det får jag ta ställning till om det skulle bli aktuellt framöver här.
Hur skadade domarkåren?
Det vet jag inte riktigt. Det är såklart, sån här publicitet är ju inte positiv för domarkåren, det är det ju inte. Men detta är ju en enskild händelse som har hänt Martin Strömbergsson. Och det man kan säga på ett sätt som det påverkar, det är att alla andra domar, de noterar också hur ofantligt viktigt det är hur man uttrycker sig, alltså, och hur försiktig man måste vara när man pratar med spelare och ledare och media och allting. Alltså, som domare, du ska ju liksom, du är rättvisans man liksom. Måste ju ha ett stort rättvisepatos när du dömer fotboll, och det som jag brukar säga att en domars uppgift, det är ju att lagen är kunderna och man ska leverera och serva dem med så bra beslut som möjligt. Och för mig är ju rättvisepatos ett enormt viktigt hos en domare.
Domarna på något sätt ska ju, de ska ju bestämma över matchen så att säga. Kan det inte vara så att man måste ha extra höga krav på domare i ett sånt här läge?
Jo, det tycker jag absolut. Alltså domarna, det är som jag säger, att domarna är ju lagens representant. Alltså, jag menar den rikets lags representant och fotbollsreglernas representant. Ju. Så absolut, har domarna ett stort ansvar i detta här? Absolut, det tycker jag.
Är detta, jag menar, du har jobbat länge i svensk fotboll. Är detta ett problem i svensk fotboll att man har den här typen av skämt inom citationstecken?
Ja, jag har jobbat på distriktsnivå i många år också, och det är klart att det har ju poppat upp med jämna mellanrum, och jag tycker ju ändå att fotbollen är, jobbar väldigt aktivt med, mot att ta avstånd mot rasismen, och man gör många saker, bra saker för att ta avstånd. Och jag menar, fotbollen är ju en väldigt mångkulturell sport också liksom, så nej, jag tycker ändå att fotbollen gör ett stort jobb inom detta, men visst finns problemen, absolut.
Du är sedan ett halvår tillbaka domarcoach för domarna i Allsvenskan och Superettan. Vad ingår i det jobbet?
Ja, alltså först och främst så är jag ju ansvarig för 10 stycken domar som är klassificerade i Allsvenskan och 13 i Superettan. Och mitt huvuduppdrag egentligen, det är ju att ta ut matcher, vilka matcher de ska döma. Men det är såklart ett stort jobb innan dess. Jag har en fyscoach till som hjälper mig, som har hand om det fysiska. Men de ska ju uppdatera sig med regelboken, hur den, de ska ju kunna den, och samtidigt så måste de veta hur reglerna ska tolkas. Så där jobbar vi med utbildning och återkoppling. Jag har skapat en bedömningsgrupp som består av före detta internationella domare, där vi ska analysera situationer som sker. Det är så här att de får ett klipp utsänt och så svarar de oberoende av varandra till mig. Och då anser jag att då får vi det mest kompetenta svar vi kan få, som vi sen kan förmedla till domarna så de vet vad de ska förhålla sig till.
När du fick jobbet, vad ingick i direktiven från förbundet? Liksom, det här vill vi ha.
Ja, som jag sa från början, det grundläggande är ju att vi vill ha rättvisa domare som levererar bra beslut till lagen, så att vi får en bra fotboll. Det är liksom det stora liksom. Sen bak det, så för att nå dit, så är det många moment som ska göras. Alltså jag tillsammans med många observatörer är ute och tittar på matcherna, där vi försöker analysera så gott vi kan vad som är bra och vad som kan förbättras. Så det där återkopplingen, det är precis som för en spelare liksom, att man återkopplar efter en match. Det här funkade, det här funkade inte så bra. Och sen får man försöka också hjälpa dem att hitta ett tillstånd som är bra när de ska döma. Det är ju det är sin sak att kunna reglerna, men nu är det ingen publik, men du ska kunna hantera press och sånt också. Så vi pratar mycket om ledarskap och hur du bemöter spelare, och det är ett stort område att vara domare.
Ja, jag menar, du är ju en av de mest erfarna, du har väl tredje mest allsvenska matcher genom åren och så. Vad är en bra domare för dig?
Jag tycker att först och främst måste en domare städa av att man har fysiken med sig och att man kan reglerna, man kan tolka reglerna. Sen kan man ha lite olika spetsegenskaper som domare, och om vi tar våra största domare genom åren, de har ju ofta haft, om vi tar Jonas den senaste, han var ju
Jonas Eriksson.
Ja, han var ju väldigt kommunikativ och intelligent, och det var hans paradgrej kan man säga. Men ledarskap är ju ett stort ord, alltså, men i ledarskap döljer sig ju mycket som hur använder man ett ledarskap. Du ska vara prestigelös, du ska vara ödmjuk och du ska vara confident. Alltså, det är många saker som gömmer sig där bak, och det är svårt att peka på. En del är bra på en del saker, en del är bra på en del andra saker. Och det är ju min uppgift lite grann att försöka utveckla det de är bra på och kanske förbättra det de är mindre bra på.
Det finns ju, precis som du säger, en del som gillar att stå i centrum, andra syns inte. Ibland säger man ju att en bra domare ska inte märka sin match. Vad är sant egentligen?
Ja, men det är rätt intressant frågeställning tycker jag. För det kan man ju tycka, alltså, att om en domare inte syns, då har han ju levererat bra beslut om man inte lagt märke till honom. Men det finns ju faktiskt rätt så många matcher där en domare måste synas för att styra upp hur det funkar. Va? För det är inte alltid spelare och ledare uppträder exemplariskt ju. Och då måste ju domaren gå in och agera. Och det är det jag trycker också mycket på domaren. När det väl krävs, då måste man våga kliva framåt och ta tag i taktpinnen och visa. Det är faktiskt jag som bestämmer här hur detta ska vara. Man ska respektera spelare och ledare, men man måste definitivt kräva respekt tillbaka. Och är det som man inte lever upp till den respekten, då är det domarens skyldighet att bestraffa dem om det går för långt. Vi har ju ett regelverk med, du kan prata med dem, och sen är det en varning och sen är det en utvisning.
När du är ute och tittar på dina domare, vad tittar du efter?
Ja, för det första så tittar jag på helheten. Hur funkar det? Alltså, Är det så det blir flyt i matchen och en domare fattar bra beslut, liksom, då har han ju i grundläggande gjort ett gott jobb. Sen uppstår det situationer ofta i matchen där domare sätts på prov. Och det är ju ganska intressant att se hur de agerar när de sätts på prov. Liksom, vilket ledarskap de använder och hur de använder sitt kroppsspråk och ja, hur de kommunicerar med spelare. Så jag tittar väldigt brett och sen, det är så väldigt olika. När man, vissa matcher händer inte så mycket alls och vissa matcher händer enormt mycket. Och det är ju det som är utmaningen, dels för mig att titta men framförallt för domarna, att man är förberedd på det värsta egentligen.
Om det är till exempel ett derby i Skåne eller i Stockholm eller något sånt, så kanske det är lite, smäller lite mer och då kan ju den som kommenterar kanske säga att ja, det är bra, domaren tillåter lite mer, det ska tillåta. Min tanke är, ska det inte vara jämnt i varje match? Eller ska man ha olika ribbor för olika...
Nej, det tycker jag absolut inte. Vi har en regelbok och vi har guidelines från UEFA som vi ska följa. Och där vi får massa sekvenser där vi tittar på så att vi ska ha samma bedömning i Sverige som UEFA säger att vi ska ha. Och grundinställningen är ju såklart att det är den som ska gälla. Och det är inte en domare som ska sätta en nivå på en match, utan jag anser att den bästa domaren är ju den som anpassar sin nivå utefter vad som sker på planen. Det är ju spelarna som bestämmer hur mycket en domare ska blåsa, hur många varningar det ska bli och hur många utvisningar det ska bli. Så det är samma regler. Jag menar, om det är hemmalag eller bortalag, det ska man försöka att inte ta hänsyn till överhuvudtaget, utan det är som jag säger, rättvisa är det absolut viktigaste hos en domare.
Ska man fundera på, nu är det i 90:e minuten står 1-1 och det står en VM-plats på spel kontra nu är det 3:e minuten?
Absolut inte. Jag vet att när vi träffar kollegor från hockeyn så har man resonerat om olika nivåer på, i perioder och i sadden och sånt. Och där är inte fotbollen, jag hoppas inte vi kommer dit heller, utan det är samma regler.
Varför kan man ändå uppleva att det är så i vissa matcher att man kanske tvekar att ta ett så avgörande beslut i 3:e övertidsminuten kontra i 3:e minuten?
Ja, det är människor som dömer och människor kan bli påverkade också. Så kan det såklart vara ju. Men ambitionen är ju liksom att de hela tiden, det som händer i första minuten ska bestraffas lika det som händer i sista. Sen där kommer ju alltid diskutera sådana här situationer att nu stod det 1-1 och det var tveksamt. Var det en 50-50-grej? Ska man blåsa? Ska man inte blåsa? Är det bekvämast att inte blåsa? Då gör man inte det. Men jag hoppas ju att domarna under matchen är så pass fokuserade så de fattar beslut efter ryggmärgen och inte tänker på konsekvenser. Liksom, vad händer om jag blåser? Jag kan referera till mig själv. När jag dömde ett antal Stockholmsderby och dömde man en straff emot AIK och mot AIKs klack. Liksom, hade man hunnit tänka efter det, så hade man kanske värderat, det är kanske inte så roligt att blåsa den straffen. Men när man var inne i matchen, då hann man ofta inte tänka. Utan då blåste man straff. Sen fick man reaktionerna och då förstod man liksom att det här var en straff mot AIK.
Om man säger till ditt jobb, Stefan Johannesson, den gamla domaren som nu har slutat, som ju är, han är domarchef. Hur är din roll i förhållande till hans roll?
Han är ju högsta tjänsteman på domarsidan kan man säga. Så rent formellt så är ju han min chef kan jag säga, som jag rapporterar till. Men jag har det totala operativa ansvaret och det sportsliga ansvaret. Och känner jag för det så kan jag bolla med honom. Men det är han som håller i alla kontrakt med domare och sånt där, det administrativa.
Och så. Men det är du som går in och säger, Mohamed Al-Hakim, han är inte bra nog, vi flyttar ner honom.
Efter säsongen så finns det en klassificeringsgrupp som beslutar om vilka som ska döma på vilken nivå. Jag kommer lämna ett underlag till denna gruppen. Sen är det den gruppen som bestämmer vilken nivå de ska döma på. Men under säsong så är det jag som matchar och bestämmer vilka matcher de ska döma.
Och det är ju nytt i år att man kan flytta upp och ner domar. Och åtminstone heter det att ni kan göra det.
Alltså det är ju egentligen inget nytt. Men eftersom det tidigare var två coacher, en för Superettan och en för Allsvenskan, så hade de ju sina domare. Nu har jag ju båda grupperna och det gör det ju enklare för mig att kunna justera saker och ting. Och jag bestämde mig när jag tog vid att jag vill ha kortare framförhållning för att jag vill se hur det går i matcherna för att kunna lägga det här domarpusslet så bra som möjligt. För det är klart att det finns olika digniteter på matcher och olika erfarenheter hos domarna. Men alla domare är ju viktiga och alla matcher är viktiga och det är ju en utmaning att kunna få det så bra som möjligt varje omgång. Men det gör det ju enklare om jag ser vad som hänt i omgångarna tidigare.
Ska man vara tydlig där och kommunicera i media att ja, men nu plockar vi bort domare XXX för att vi tycker inte han har varit bra nog? Eller är det ett sånt som ni håller för er själv?
Nu blir det inte så mycket av det tack vare att det blir kortare listor. Liksom, utan jag har ju såklart en agenda ett par omgångar framöver har jag tänkt mig. Men Sen kan jag ju justera saker och ting, så det ser jag liksom ingen anledning att jag ska förmedla det tänket till media. Det tycker jag inte, utan när matcherna blir officiella, då är det de som dömer liksom, va.
Jag intervjuade i Stefan Johansson i min podd för det är väl 1,5 år sedan, 2018. Då höll han med om att svenska domare kanske tappat lite. Vi har tappat Jonas Eriksson i högsta nivån och så, att de har det lite tyngre. Vad är din bild av svenska domars status just nu?
Ja, tittar man ur ett internationellt perspektiv så har vi en stor utmaning framför oss. Det
är en stor utmaning? De är dåliga helt enkelt?
Nej, det säger jag absolut inte. Men jag menar att vi har ingen domare i högsta gruppen i Europa. Och det har vi haft under hela modern tid, så länge jag har varit med i varje fall. Så någonstans så hoppas jag att vi ska nå en sån plats så snart som möjligt. Sen vill jag också bygga på... De är ju nivågrupperade i UEFA, elit, och sen är det grupp 1, grupp 2, grupp 3. Och jag vill ju fylla på uppåt med de 7 FIFA-domarna som vi har, så att de etablerar sig högre upp och får bättre matcher. För det är ju så här, ju bättre matcher de dömer utomlands, det tar de ju hem och blir ju förmodligen bättre domare här hemma också.
Varför har vi sämre domare idag?
Jag tror att det har varit en generationsväxling, absolut. Stefan var ju den sista av den generationen som slutade, och man har kanske inte riktigt lyckats täcka upp bakom där den senaste tiden, så det har funnits tillräckligt med konkurrens och folk som har kunnat axla deras mantlar. Och Jonas slutade ganska abrupt också ju. Han slutade ju då innan VM 2018, ja. Och då var det ingen färdig domare till att ta över efter honom. Så det ska vi jobba med nu här och försöka hitta de här domarna. Och mitt mål är ju att de ska konkurrera så vi får fram de bästa domarna i Europa också. Och det jag tycker är lite häftigt, eftersom domarna, de är ju både kollegor och de är konkurrenter. Och det kan vara jobbigt ibland att unna den andra, sin kollega, en bättre match och en bättre position. Men domarvärlden är ganska liten ändå, så vi måste faktiskt hålla ihop liksom. Så jag jobbar hårt med också att vi som domargrupp, vi måste kunna vara starka tillsammans. Även om man tävlar mot varandra. För det är tävling precis som det är inom när spelarna vill ta plats i startelvan.
Hur ska man få svenska domare att bli bättre och klättra på de här listorna?
Jag hoppas jag ska kunna hjälpa dem tillsammans med mitt nätverk som jag har runt omkring mig, genom att ge dem bra stöd, ge dem bra både på planen men även utanför planen, och klara riktlinjer vad man tycker är viktigt för att de ska utvecklas. Få dem att förstå det här med kritik. Alltså domare måste ju kunna ta kritik. Jag vill påstå att de flesta är väldigt duktiga på att ta kritik också, men att man försöker inte slåss för ett beslut som är lite tveksamt, utan man accepterar att det här blir fel. Hur skulle jag kunna göra för att göra bättre nästa gång? Va? Där finns en viss rädsla hela tiden. Liksom, att jag vill ju inte det ska ha blivit fel det här beslutet. Och då kanske man söker opinion på annat håll. Men det är ju en av anledningarna till att jag har skapat den här bedömningsgruppen. Jag menar, det som fastställs där, det är de facto. Liksom, alltså, det får man förhålla sig till.
Vem ingår i bedömningsgruppen?
Ja, vi är 8 stycken före detta internationella domare. Om vi tar så är det Stefan Johannesson, det är Martin Hansson, Marcus Strömbergsson, det är de båda coacherna Peter Westerholm, för assisterande domare Peter Westerholm och Kenneth Pettersson, Bosse Karlsson och Maria Persson.
Så att före domarbasen är med Bosse Karlsson?
Han är en av dem också som har synpunkter där. Ja.
Om man ser till att domarna då har sjunkit ner, oavsett om man använder att de är bättre eller sämre, men jag menar, det är en kvalitetssänkning. Hur påverkar det svensk klubbfotboll, allsvenskans superettan?
Jag tycker inte det är så dramatiskt att de har blivit så mycket sämre. Vi har ingen riktig topp, det känner jag att vi inte har. Jag tycker nog att vi har en bra domarkår på eliten. Men jag tycker den här bra domarkåren kan bli bra mycket bättre. Det är så jag känner. Va? Och, så som jag sa tidigare, jag tror man får arbeta, eller varje domare får arbeta hårt liksom, och där finns rätt så klara riktlinjer för hur man ska göra för att bli en bättre domare. Och jag jobbar stenhårt med att de bara ska se en match framåt, och där ska de försöka leverera så bra som möjligt, så rättvisa beslut som möjligt i båda lagen, och sen ska de vara spända på vad får de för match i nästa omgång, va?
De är ju ändå professionella domare. Borde de inte vara bättre? Det är ju det enda de gör.
Nej, de är inte professionella alla domare. Vi har 4 stycken i Sverige som är heltidsprofessionella. Och sen är det resten i allsvenskan, de är, ja, vad ska man säga, halvtid, de är arvoderade. Och sen alla domare som jag har i Superettan, de har ju fullt jobb som alla andra liksom. Och det får jag ju ha respekt också för när jag sätter till domare i matcher i Superettan. Alltså att det är kanske en lärare som inte kan komma loss från sitt jobb, och det kan ju göra mitt jobb ganska så svårt när jag vill ha den domaren just där, kanske uppe i Umeå om man bor någon annanstans. För, så.
Du nämner ju Jonas Eriksson flera gånger, han... lämnade du in när han inte kom till VM 2018 och var ju då rätt kritisk mot FIFA och sa att det var mest politik och som styrde. Vad är sanningen? Var det politik eller var han inte bra nu?
Alltså politik har ju alltid funnits inom internationellt domarskap, det känner jag. Och Jonas hade ju över tid levererat väldigt bra insatser. Sen kan jag inte jämföra honom med alla andra som han konkurrerade med. Alltså, men nog tycker jag att Jonas skulle haft en plats i VM-truppen. Det tycker jag.
Varför sa man ingenting om politiken innan? Jag menar, han var ju med länge i fotbollsvärlden. Det var ju du också. Mm. Nej, det blev ju på något sätt att man klagar när man inte kommer med.
Ja, det är, så funkar det kanske. Liksom. Alltså, så länge man är på rätt sida liksom, då kanske man inte höjer sin röst så mycket. Men när vi är på andra hållet så är det kanske lättare att man ventilerar det.
Vem i domargruppen säger du att kan ta Sverige dit igen?
Alltså, det som är formellt är ju att Andreas Ekberg är vår högst rankade domare. Han är ju precis i nivån under internationellt elit. Sen har vi då fyra domare som är i nivån under, och sen så är det två domare till som är i nästa nivå. Det är det formella. Alltså när jag tillträdde så sa jag faktiskt här att nu vill jag att ni tävlar om detta. Jag vill att ni ska visa vem som är bäst liksom. Och precis som jag kräver och vill att de ska vara rättvisa, så ska jag försöka vara så rättvis som möjligt när jag tar ut mina matcher. Och därför tycker jag det är för tidigt att säga att just han är den domare jag tror mest på.
Du pratar om han. När får vi se damer döma här fotboll?
Ja, men det är ju redan på gång och det tycker jag är rätt så häftigt. Alltså, nu har vi en Tess Olofsson tror jag hon heter. Eller Pettersson, hon heter Olofsson tidigare. Eller var det tvärtom? Hon går i varje fall den högsta utbildning vi har nu. Det är bara två stycken som går den. Det är Tess som heter Adi Arganovic från Kristianstad. Och det ska bli ofantligt intressant att följa hennes utveckling. Och jag ser ju en stor potential i henne. Jag har sett henne döma flera gånger på regionnivå. Och det skulle inte förvåna mig alls om hon blir Sveriges första kvinnliga allsvenska domare till och med.
Vi ser ju det lite internationellt. Varför är vi så långt efter i Sverige? Vi slår ju oss gärna på bröstet att vi är så jämställda.
Ja, i vissa länder så dömer de högre upp, men inte i alla länder. Och jag tycker att Tess kan ju bli en vägvisare, tror jag. Skulle hon lyckas och hennes utveckling fortsätter som de gör, så kan hon faktiskt gå i bräschen och skapa för andra också, det tror jag.
Innan vi går in på var för mycket, så är det ju ändå så att var är ju något man kanske måste ha för att göra en internationell karriär, och ännu så länge har vi inte det alls. Om svensk fotboll väljer vägen att inte ha VAR, hur mycket skadar det svenska domars möjligheter?
Ja, det hade ju inte varit bra, eftersom ur ett internationellt perspektiv så har man ju bestämt sig för att man ska använda VAR, och där finns ju en speciell utbildning för att bli VAR-domare. Och just nu har vi ju bara två stycken certifierade VAR-domare i Sverige. Det är Ekberg och Al-Hakim. Nej, men jag har svårt att tänka mig att Sverige skulle stå utanför och vara med i VAR. Då hade man nästan varit ensam i hela Europa. Så jag tror ju att det kommer i Sverige också här så småningom.
Ja, för att många domare är öppna med att de vill ha VAR. Mm. Vad är din bild?
Jo, alltså den tekniken som har kommit fram, det hade varit dumt tror jag att inte använda den. Sen finns det en jäkla massa utmaningar. Det har vi märkt här nu. När ska de ingripa? Vad är klart? Vad är inte klart? Och jag hade ju gärna sett att vi hade haft VAR i Sverige redan nu, men det som kanske kan vara bra ändå är att vi lär ju av alla barnsjukdomar, så den gången vi väl implementerar VAR, vilket jag är ganska säker på att vi kommer att göra i Sverige, då så står vi nog rätt så bra rustade för vad som har hänt och att man kanske kan få bort de värsta barnsjukdomarna.
Du var ju med när UEFA började experimentera med extra domare som stod bakom. Vad är bäst, VAR eller ha extra domare?
Det är VAR, absolut. Extra domarna, det var en kompromiss, och jag kan säga att jag var aldrig förtjust i det. Jag var med, det var ju ett projekt där man skulle skicka in efter varje match man dömde i Europa League och utvärdera, och min utvärdering var alltid negativ kan jag säga, för det var ju rätt så galet. Alltså ha en domare bak målet som ofta hade stor respekt för domaren på planen, och så upptäckte han en liten straff. Skulle han säga då straff? Och det var svårt, tycker jag. Och sen samtidigt fanns det vissa positiva effekter. Det blev lite lugnare miljö i straffområdet i samband med hörnor och sånt här och så, va? Men det kändes som det var inte på riktigt.
Hur ser du ändå på kritiken mot VAR, som ju då att det liksom inte går att få den här rättvisan? Ibland går det inte att se på bilder, och ibland på något sätt man jagar någon slags evig rättvisa. Man kan spela tillbaka, jo men då skulle vi ha ett frispark där i tre sekvenser innan. Och hur ska man komma runt?
Ja, det finns ju ett speciellt VAR-protokoll framtaget som beskriver när man ska göra det här. Och det tar ju såklart lite tid att lära sig detta. Som du säger, att man kan inte gå hur långt tillbaka som helst. Men det finns ju beskrivet när man ska då blåsa av, om det har varit en hands tidigare i anfallet till exempel. Va? Och det är där jag tror att man håller på och försöka navigera sig rätt. Och man har kommit, det har blivit bättre och bättre sedan det startade, men jag känner att det är fortfarande inte i land. Det är det inte.
Vilken annan teknik hade du velat se?
Nej, jag kan inte se någon annan teknik som hade gjort det mycket bättre. Vi har ju goal line technology som finns ju, och den är ju mer, det är ju svart eller vitt, och det är ju skitbra. Är bollen inne så är den inne, är den inte inne så är den inte inne.
Ännu så länge har vi inte det i Allsvenskan.
Nej.
Varför inte?
Ja, jag kan bara spekulera att det är pengar, alltså att det kostar för mycket.
Vad är din rekommendation till svensk elitfotboll och Svenska fotbollförbundet i frågan om målkamerateknik?
Ja, om jag ser egoistiskt från min horisont, så är det klart att jag tycker att de ska köpa in det så att vi kan ha det till matcherna. Sen ska det ju ställas i proportion till vad andra saker kostar också. Det är inte det jag står högst på barrikaden och säger att det här måste vi ha, eftersom det händer ju trots allt inte så jäkla ofta, de här tveksamma grejerna.
Vilken regel tycker du är svårast och som det oftast blir diskussion kring?
Hans.
Varför går det inte att få? Nu är det väl armhålans botten,
ja, är...
som gäller för där skuldra och arm möts.
Ja, under hela min tid som domare så har det här varierat lite grann hur det ska vara. Och just nu så är det, som du säger, armhålan som gäller. Och är armarna ovanför axlarna, då är det också hans. Fortfarande finns avsikten. Där finns så ofantligt många saker man ska ta hänsyn till, och detta är enormt svårt även när man sitter och tittar på bilder i lugn och ro. Och då ska man betänka att detta ska domaren göra i skarpt läge på en tiondel sekund. Så skulle man någon stark fotbollsprofessor hitta någonting som kunde gjort Hansen lättare, så är det underlättat för domarnas jobb också.
Du nämnde ju fakta utan att du gärna hade haft effektiv tid. Varför det?
Jag är trött på att det här maskningen och sånt här, det här destruktiva. Så hade man haft någonting att förhålla sig till, det hade varit bättre, det tycker jag.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flora Maluda trying to measure it. Richard Dunn last night. Oh, Henry! Oh, it's in the net. It's a goal.
I think the Irish players are appealing for a handball here.
The protest won't count. The referee's made his decision. McShane lets it drop.
Yeah, it's Henry. Handball.
Gallus.
Just watch it from this angle.
Yes. That's a handball, no question about it. Absolutely no question about it. And France have stolen the lead on aggregate.
The only thing I'll say is the referee's probably not in position to see it. The assistant's on the other side of the pitch and maybe doesn't have a clear view either. And France have gotten away with it.
när den franska stjärnan Thierry Henry tog med handen i den avgörande VM-kvalmatchen mot Irland och tog Frankrike till VM i Sydafrika, så satte han samtidigt stopp för Martin Hanssons internationella karriär. Kanske är det en förklaring till att Martin Ingvarsson och en del av hans svenska kollegor är orubbligt positiva till VAR. Ingvarsson var just fjärde domare till Martin Hansson i Paris den där kvällen och fick se hur en kollega fick en domarkarriär stoppad på ett ögonblick. Men VARs intåg löser inte alla problem för domarna. I takt med att den moderna fotbollen vuxit sig allt större har pressen på domarkåren blivit allt tyngre från såväl media, supportrar och spelare och ledare. Ingvarsson menar att samtliga parter kan göra mycket mer för att dämpa tonläget, men är också tydlig med att en modern toppdomare måste lära sig att hantera pressen.
Fotboll idag är ju väldigt mycket pengar och jag menar därmed också ett ökat tryck på er. Och läser man, ja, jag råkade läsa Tore Brodd som var ordförande i fotbollsförbundet på 80-talet som beklagade just hur jobbigt det var för domarna. För då var det mycket pengar, det är ju inget mot idag. Hur ska man liksom komma runt det att det blir ett sånt tryck på er?
Jag tror inte man kan komma runt det, utan jag menar en domare på elitnivå, han måste ju vara beredd på att det är tryck på honom eller henne. Det är ju inget snack om saken, så någonstans så ingår det lite grann i paketet. Du strävar efter att bli toppdomare, och när du väl har blivit toppdomare då måste du ju ändå inse att det kommer att bli ett tryck på dig, och hanterar man inte det bra, ja men då är man kanske ingen toppdomare.
Hur mycket tycker du att en domare ska tåla när det gäller exempelvis kritik från tränare, spelare, media?
Ja, där finns ju ganska klara riktlinjer. Om vi tar först vad som händer på planen, liksom, att man, där ska de ju ha, söker man upp en domare och kraftfullt protesterar, då ska man ha varning. Och det kan man väl säga, ibland så kommer spelarna lite för lindrigt undan, kan jag uppleva ibland. Sen såklart så måste vi ju kunna tåla kritik som alla andra. Jag menar, missar en domare en straff, då är det inte konstigt att man skriver i tidningen att domare missar en straff. Liksom. Och, domaren, det är ju en roll man har och det måste man vara beredd på, att ibland gör man fel och då får man ju stå för felen, så är det ju.
Är det något du vill ändra? Jag vet Stefan Johannesson då, som är din chef, han vill gärna ta bort liksom pausintervjuer och liknande, för det sätter extra tryck på domaren. Man kommer direkt från plan och säger, hur i helvete kunde de missa den här straffen?
Ja, men det kan jag väl tycka. Jag vet inte. En domare kan väl få återhämta sig lite grann också. Precis som spelare så kan de ju vara i affekt. Och du kan tänka dig själv, liksom, känner man sig själv tveksam till ett beslut, det är inte så jäkla roligt. Och om man till och med fått bekräftat via telefonen, du missade en straff där, alltså, är det då uppenbart, ja, vad ska du säga, ja, jag har missat straffen. Det som kan vara lite mer intressant är om en domare ändå får ge sin syn på det, på det sättet jag upplevde det så härifrån just då. Alltså, va? Men det är fullt upp med att vara domare, det är det. Men för den skull så säger jag inte att vi ska avskärma oss från media och från andra. Utan
vi, men du vill inte, jag menar, AIKs nuvarande klubbdirektör är han ju, Björn Westholm, tyckte ju alltid att ja, men domaren borde vara med på presskonferensen så man kunde reda ut vad som gäller.
Ja, nej, jag tycker inte det. Jag tycker det är lagen som det ska vara fokus på. Alltså, domaren, han ska försöka göra så gott han kan för att se till att det blir så rättvist som möjligt. Ibland blir det felbeslut och det tror jag att det är bättre om man fokuserar på lagen.
Ibland kan man ju uppleva att det kan vara lite svårt att kritisera domare, att man liksom slår ifrån sig, man vill inte erkänna fel.
Jag tycker det är synd om det är så. Alltså, det var ju nästan en bild av att domarna håller alltid ihop och vi tål inte kritik, och jag känner väl inte riktigt att det är så. Så finns det säkert att vissa har svårare att ta kritik än vad andra har, men för mig så tycker jag det är ganska självklart att man måste kunna vara, ta kritik, och du måste vara ödmjuk som domare också en jäkligt viktig egenskap.
För att ibland hyllas ju domare som kan ha en dialog just på planen, att man kanske till och med kan ta en överreaktion för att det är så känsligt eller något sånt. Hur mycket kan man lära sig det? Kan du lära ut liksom till Mohamed Al-Hakim att du måste göra si, eller till Glenn Nyberg du måste göra så?
Nej, men det är klart att det finns vissa saker du kan säga till en spelare för att få honom att lugna sig. Och det, där kan man ju använda det både med kroppen och med vad du säger verbalt. Alltså. Och det är ju uttryck som man kan träna på. En del passar Mohamed Al-Hakim och en del passar kanske Glenn till exempel, om vi tar dem som exempel här, va? De har olika personligheter och olika ledarstil, men det som jag brukar säga är att bemöt spelare och ledare med respekt, men ni måste också begära och kräva respekt tillbaka. Och sen är det er roll och er funktion. Alltså går man över där, då måste man agera. Det sämsta man kan göra det är att inte agera alls och dela med det. De måste dela med det, för det är ju därför de är där. De är ju dummare, de ska vara matchledare och leda kampen här, va?
När det gäller ansvar, hur mycket ansvar kan man lägga på publiken som sitter och skriker, klackar och så?
Ja, man hade ju önskat att vi hade haft ett annat språk hos publiken. Alltså, det är en svår fråga det här. Alltså, publiken skapar ju stämning, det är fantastiskt. Liksom. Men försöka vägleda en klack, det här får ni säga och inte säga, det är ju ofantligt svårt. Sen är det ju alltid lika tråkigt när man, att de buar om de tycker man har missat en straff eller sånt. Det kan man väl leva med, men när det blir personliga saker och sånt, det kan jag tycka är direkt tråkigt och destruktivt.
Sociala medier är något som har kommit till på senare år. Hur har det förändrat domarrollen?
Ja, lite grann faktiskt. Det är lite upp till domarna själva hur mycket de använder sociala medier, hur mycket de tar del av det. Och jag förbjuder absolut ingen att ha sociala medier, för de gärna har, men man får ju vara rätt så förnuftig om man använder det. Alltså vilka, vad man tillåter, vilka vänner ska se och andra också. Va? Så mitt råd är att vara lite grann försiktig och framförallt inte läsa för mycket i vad som skrivs där, för det tror jag inte är positivt för deras egen utveckling.
Om vi tar det, jag representerar massmedia som ju gärna lyfter fram misstag och så. Hur ser du på vårt ansvar?
Stort ansvar också såklart. Och, ofta prickar ni ju rätt, ibland prickar ni fel i era analyser. Va? Och det är väl vettigt ibland om man står och tvekar hur ska det vara. Att man kanske tar reda på hur det här beslutet skulle bedömas. Liksom, va? Så ni har ju en enorm genomslagskraft.
Ska vi avstå och skildra en kontroversiell situation?
Nej, det tycker jag absolut inte. Utan ni ska ju skildra, men jag menar ju mer ni kan, ju mer rätt för ni ut till allmänheten kan man säga. Och ibland händer ju liksom att ni säger någonting som inte är riktigt, och då blir det ju en sanning hos allmänheten. Va? Så ett litet samarbete där hade varit suveränt.
Om man tar åt spelarna och ledarna och klubbarna, liksom, vilket ansvar ligger på dem att skapa ett klimat som är, fungerar för domarna?
Det är stort ansvar som de har. Alltså, man kan inte bara lägga över ansvaret på domarna. Det är ni som fixar det här. För en domare ska faktiskt se till att det funkar mellan två olika lag. Är det så lagen skiter i vilka regler som gäller, då blir det ju en omöjlig uppgift. Och framförallt tycker jag liksom att klubbarna, om spelare uppträder dåligt, filmar eller vad det nu än må vara, liksom, så hade det varit kanon om de hade liksom tagit avstånd från sånt beteende också. Va? För det är ju klurigt för en domare. Ibland blåser man en straff som det visar sig att man har blivit lurad. Ju. Och då kan jag tycka det är lite knepigt om man som förening tycker detta är, ja, vi vann matchen på grund av detta. Utan då hade man ju kanske önskat att föreningen sagt att nej, det här kändes inte bra liksom. Men då blir det ju ofta domaren dömer, det är det. Och är det på andra hållet, då är kritiken massiv. Det kan man ju säga, va? Så. Men jag vet inte om man kan begära det liksom, utan...
Tror du att man kan komma åt det, att man faktiskt går ut och, jag menar, Öster hade ju ett tag en sån policy, men det är ju rätt få. De flesta säger ju att det är en del av spelet på något sätt, att man lurar domaren.
Ja, nej, men jag tycker så här att respektera domaren framförallt och fuska inte. Ja, men det är ju fusk.
Men vad är skillnaden på att filma och sparka ner någon?
Ja, det är en rätt stor skillnad. Ja.
Tycker du det? För man kan ju, med en spark kan man ju sätta stopp för någons karriär, ja. Medan en filmning gör man ju inte det.
Okej, det beror på vad för typ av spark det är. Då tänkte jag på en vanlig spark där det blir en frispark liksom, och det ser jag som en stor skillnad. Men det är klart att sparkar du på ett våldsamt sätt ner någon spelare, då ska han ju bli utvisad. Och det är ju betydligt mer allvarligt än en filmning, det tycker jag. För jag menar, en spelare som blir skadad och inte kan spela vidare, det är ju ännu värre än en filmning. Alltså absolut.
Men ändå känns det som att England och kanske Norden, att vi tycker filmning är för jävligt. Medan man kanske i vissa länder, ja, men Italien, där man pratar om furbo, att man liksom, att de tycker inte det är kanske samma sak, det är en del av spelet. Hur?
Nej, men det är ju en kulturskillnad, det märkte jag när jag dömde också. Fick man länder från, dömde man lag från Medelhavsländer, så då var man ju mer på sin vakt, för då var det ju mer en kultur att man gjorde så. Men min förhoppning är ju såklart att vi ska bekämpa fusket. Liksom. Jag kommer aldrig se det som en naturlig del av fotbollen. Sen självklart, det är ju domarens uppdrag att dela med det när det händer ju. Absolut, så är det ju.
Apropå hur mycket en domare ska tåla, det är ju bara något år sedan vi hade en allsvensk domare som blev mordhotad och så. Hur är hotbilden mot våra svenska domare?
Sen jag tillträdde så har jag inte tagit del av någonting alls. Så min erfarenhet just nu är att det inte finns någon hotbild just nu. Men har vi bara spelat en gång omgång av allsvenskan i och för sig. Va? Men det kan man ju hoppas att den statistiken håller i sig.
Hur är din bild annars att förändras? Jag menar, du började döma i mitten på 90-talet i allsvenskan. Hur förändrades klimatet?
Ja, det har varit en stor förändring och det är framförallt genom media, alltså, eftersom fotbollen blir så ofantligt mycket mer bevakad nu än vad det var på, om man säger, när jag började döma.
Då visar man, då kom man undan med en missad
straff. Ja, det gjorde man. Alltså man visar 5 minuter från spårspegeln. Hade man flytt så visade man inte den matchen när man hade missat en straff, och då var det ingen som tänkte på det. Så idag är ju liksom bevakningen så enorm, så det är ju en jättestor skillnad som har skett de senare åren.
Hur upplevde du själv liksom när du var utsatt? Var du rädd någon gång?
Nej, ja, det kan jag säga. Vid ett tillfälle, jag dömde en kvalmatch till allsvenskan mellan Djurgården och Assyriska, tror jag det var.
Stockholmsstadion,
precis. Och där Assyriska var i allsvenskan tills Mattias Jonsson gjorde mål på slutet. Och då kan jag säga att skulle matchen sluta så, då hade jag redan tagit sikte på flyktväg ut. Alltså, då var stämningen hotfull. Det hände till och med, jag tror att en, trots att Djurgården klarade sig kvar, så kommer jag ihåg att det var en som blev nedslagen av en Djurgårdens supporter. Faktiskt.
Ja,
en
assyriska spelare blev ju
det. Ja, en spelare, så var det nu. Mm.
Ja, och läser man klipp som jag hittade, så sa du att du funderade på att lägga av efter den matchen.
Ja, det var kanske det spontana man kände direkt då, direkt efter. Men det var väl den gången som jag kände mig.
Men har du haft skyddad identitet till exempel?
Nej, faktiskt inte. Utan jag har telefonnumret har inte varit offentligt alltid, men inte skyddad identitet.
Vad är ditt råd till dem du jobbar med idag som coach?
Nej, men det är lite grann, jag lägger över ansvaret lite grann på dem. Funkar det och inte har skyddad identitet, så är det ju okej. Men är det som man får problem med det, så då får man ta tag i det då.
Känner du att ni har, för jag menar, Fredrik Gårdare som jobbar i den polisgrupp som jobbar med liksom otillåten påverkan kring idrott. Han pratar ju liksom att man har en dialog med SHL och så. Känner du att ni har, om någonting händer med en domare, så har ni tydliga direktiv, så här jobbar vi?
Ja, men det finns det. Alltså, det finns liksom ett protokoll, kan man säga, hur man ska agera och vart man ska vända sig när det händer någonting under match. Och det kan ju vara att om det har hänt något speciellt i Stockholm till exempel, då kanske man får byta hotell. Och, alltså, där får man ju anpassa när det händer sådana här saker. Va? Men, så det vill jag påstå att det finns ett system för det.
Du var ju en av de första proffsdomarna en gång i tiden, men om vi backar ännu lite längre, hur kommer det sig att du började döma?
Ja, det var min far var fotbollsdomare, så det var på den vägen jag halkade in. Och sen både spelade jag och dömde parallellt, och som jag sa tidigare, så min spelare, jag var väl inte så bra som jag själv trodde, och då kom jag upp ganska snabbt i seriesystemet och blev mer och mer intresserad och uppmärksammad, eftersom jag var så ung och fick döma i division 3 redan som 20-åring. Och så nej, jag fastnar för det liksom, och sen har jag hamnat i detta skrået.
Innan du lås fotbollsskorna på hyllan som spelare, hur var du mot domarna?
Ja, det var så där. Jag blev utvisad några gånger, och jag var ju ung och lite omogen på den tiden kanske, så jag tyckte, eftersom jag själv dömde, att jag kunde reglerna bra, så jag försökte såklart påpeka det till domarna. Inte alltid, jag var inte odräglig, men jag kunde nog vara jävligt dryg, det tror jag. Alltså att när jag då fick en domare som inte rörde sig så bra. Och jag kommer ihåg i Landskrona en gång, vi spelade juniorallsvenskan, så blåste han en i straffområdet, knuff i ryggen, indirekt frisback. Då försökte jag förklara för honom, det kan inte bli indirekt frisback från knuff i ryggen. Och jag stod på mig ända tills jag blev utvisad. Jag var så trött på mig, då fick jag lämna. Va? Så, men så nej, jag var väl ganska jobbig.
Så då har du förståelse för spelare som är jobbiga när du var domare?
Ja, nej, men det är klart att spelare lever sig ju in i situationer, absolut. Och det, jag har ju Henrik Rydström, var ju min, vad ska jag säga, han var ju med under hela karriären, och det var ju en väldigt, man kan inte säga man jublade när man skulle döma Kalmar, och det berodde det mycket på Rydström, för jag menar, han pratade hela matchen, och han han gjorde jobbet, alltså man fick, det tog så mycket energi av att bemöta honom hela tiden. Och det var inte så enkelt för han, det var inte så man kunde varna bara, för han var lite, ah, nu går det inte bra för dig Ingvarsson, sa han, och nu missar du det. Och så han fick en på dåligt humör, vill jag påstå lite grann. Och sen gick det till en match mot IFK Göteborg borta, när jag var inte på humör redan innan matchen. Och då kom han direkt i början och då varnade jag han i matchens fjärde minut för protest. Och då hade han ju ingen möjlighet att kunna protestera mer för att riskera att bli utvisad. Och sen hade vi faktiskt en seans, han och jag, när jag var på Fredrik Skans matchen efter, där han påstod, du gillar inte mig Ingvarsson, sa han. Och ska jag vara ärlig så gjorde jag inte det riktigt. Men sen låste vi in oss i ett rum och sen rensade vi luften. Och sen funkade faktiskt när på ålderns höst av varje fall min karriär och sedermera hans också. Va? Så han var ju den största utmaningen man hade med att göra. Oerhört intelligent kille, duktig fotbollsspelare, men fruktansvärt jobbig.
Du var ju aktiv som domare mitten på 90-talet fram till 2011. Hur utvecklades domarrollen? Vad var de största förändringarna?
Jag tycker nog, utöver det vi pratade om innan, att uppmärksamheten blir större. Liksom, så jag tycker ju nog att relationerna med spelarna blev bättre och bättre. Liksom, att förr var det fler domar som dömde i Allsvenskan än det nu. Och det innebar att man dömde fler matcher. Och det gjorde att man fick ju en relation med spelarna ändå. Och i de flesta fall så var det bra relationer. Man respekterade varandra. Jag kommer ihåg Anders Svensson till exempel. Jag hade en jobbig match mellan IFK Göteborg och Elfsborg. Och det funkade inte för mig. Vad jag än gjorde så protesterade de. Och jag blåste av matchen och kallade till kaptenar. Bland annat Anders Svensson då i Elfsborg. Och kapitulera, så det här går inte bra för mig nu och nu behöver jag hjälp. Och efter det så fick jag en bra relation med Anders Svensson, för han sa att ja, det är lugnt, jag pratar med mina spelare och gjorde resten av resan lite enklare. Så jag tycker ändå att kontakten med spelarna har blivit bättre än vad det kanske var tidigare.
Du blev ju årets domare i Sverige 2006 och var ju länge den som hade dömt flesta allsvenska matcher, även fall både Jonas Eriksson och Stefan Johannesson körde väl om dig. Ändå nådde du aldrig ett EM-VM. Du gjorde ju närmare 100 internationella matcher. Vad saknade du jämfört med Jonas Eriksson, Anders Frisk, Peter Fröjdfeldt?
Ja, det är som att säga, jag saknade nog en spetskompetens som domare. Jag var nog en jäkligt bra kompis och jag var ju populär som fjärdedomare och de ville ha med mig i stort sett alla de här stordomarna och var rätt så prestigelös också. Jag blev, hur konstigt det låter, lika glad när en kompis lyckades än när jag själv lyckades. Så de som blev nummer ett, de var lite bättre än mig, det vill jag påstå. Liksom. Och jag kommer ihåg när jag var med i Frisk en match i Champions League någonstans där jag kände att fan, det här hade jag nog inte pallat. Men jag är glad att jag står här som fjärdedomare och inte är inne på planen. Medan då en del andra som är Fröjdfeldt och Jonas och Frisk och de här, Martin Hansson, de levde ju upp verkligen. Och, så det var nog anledningen. Jag var nog mer en lagspelare än den här nummer ett som jag aldrig blev.
Nej, för att du var ju fjärdedomare och dök upp bland annat kanske en av de på senare år mest omskrivna svenska domarinsatsen. Frankrike-Irland, Parc des Princes, avgörande VM-playoff, Martin Hansson missar Henris hands. Du var fjärdedomare. Hur var det att stå där och sen inse det som skedde?
Ja, alltså det är något av det mest traumatiska jag har varit med om under mitt domarliv liksom. Martin Hansson var vid den tiden anställd som en av världens absolut bästa domare. Han dömde finalen i Confederation Cup några månader tidigare. Och det var bara 8 kvalmatcher och han blev tilldelad en av dem, varav i sista rundan. Så man kan nästan säga att han var nu bland de 4 bästa i Europa. Han gjorde en fantastisk insats i 90 minuter. Båda tränarna sa innan förlängningen att de var väldigt nöjda. Jag hade kontakt med båda två. Och sen kom den här Hansen som förändrade hela hans domarliv och som kanske till och med startskottet till vi fick till extra domar och i sin förlängningen var. Ja, den kommer jag aldrig glömmas, den här Hansen. Och det som hände egentligen, det var ju André tog bollen med handen. Ingen av oss 4 upptäckte detta, hade en tanke på det. Utan när reaktionerna kom så trodde vi kanske att Galla som gjorde målet hade slagit in bollen med handen. Vilket, vi var ett par stycken som noterade, ja men det gjorde han inte. Och vi hade kommunikation i headsetet, men vi var, nej, han har ju gjort mål med huvudet. Och när vi sen blev uppmärksammade efter matchen på att det var så, då rasade ju det mesta liksom.
Och du stod ju och hade en monitor, ja, men ja. Då fick man inte titta.
Nej, det var helt sjukt. Alltså, för Jag kommer ihåg Trapattoni som var tränare för Irland då. Han sprang ju bort mig. Du måste ju gå och titta. Och i efterhand har jag hört att målvakten Sean Given, det ska vara världens good guy. Han protesterar aldrig om det inte har hänt någonting. Va? Men han blir ju skogstokig, för han såg ju såklart den här Hansen. Men nej, men mitt enkla svar var ju att jag får inte. Det var förbjudet för mig att titta på det. Va? Annars hade ju man kunnat löst det ju.
Otroligt nog blev ju ändå Martin Hansson uttagen till VM i Sydafrika. Men du vet att han... Det var chanslöst för honom, för han fick ju aldrig döma någon match där.
Nej, så var det ju. Alltså man hade redan bestämt på förhand liksom att han var ju uttagen redan innan den här matchen, så därför fick han åka ner där. Men han fick ingen match där, och det hade nog från högre makt gått in och sagt att Martin Hansson ska inte döma någon
VM. Nej, Sepp Blatter jag tänkt hade
ja,
sagt.
Ja, ja, det är jag ganska övertygad om att det är så.
En annan omdiskuterad match där du var fjärdedomare var ju det som blev Anders Frisks sista match, mellan ett möte mellan Chelsea med José Mourinho och Barcelona, och där är Mourinho i galen för att Anders Frisk har hälsat på Frank Rijkaard. Och hur upplevde du det?
Ja, det är en helt sjuk historia det också, för det var så här att Frank Rijkaard kom i halvlek och tog oss i handen och bad om ursäkt att han inte hade hunnit hälsa på oss innan matchen. Detta såg en Chelsea-ledare som berättar för en annan Chelsea-ledare som förmodligen skarvar till det lite grann, som berättar för en tredje Chelsea-ledare som då sa till Mourinho att Frank Rijkaard hade varit inne i domarrummet. Så när vi kom ut i halvlek så sa ju Mourinho till mig att ja, vi vet ju att ni är köpta, vi kan ju inte vinna den här matchen, det är ju omöjligt ju. Jag fattar ingenting, absolut ingenting liksom, va? För ja, jag har pratat med Rijkaard, ja, vi har hälsat på honom och vi hälsade på dig innan matchen, något mer var det liksom inte. Sen visade ju Frisk ut Drogba i andra halvlek ju, och ja, då fick ju han bekräfta, tyckte han var inne, ja, det är ju liksom omöjligt, vi kan ju inte vinna. Men i varje fall efter matchen, vi tyckte att vi hade gjort en bra match, vi hade en domarobservatör från Schweiz som också kom in och var väldigt nöjd. Men sen kom annat UEFA-folk in och sa att det var ramaskri, och att då hade då Mourinho gått ut med de här uttalandena att ja, i princip att vi var köpta ju, och ja, sen rasade ju världen samman för Frisk som då... Ja, han hade väl folk hemma utanför huset som skulle ja, ha tag på honom och sånt. Så, ja, han valde att hoppa av där. Så det var ju också en jäkla tråkig historia alltihopa.
Hur ofta var det att man utsattes för sånt tryck när man var ute? Jag menar, du har ändå dömt närmare 100 internationella matcher.
Jo, men det var, visst var det tryck på det här. Va? Och sen, vad ska jag säga, vi... svenska domar, vi är ju väldigt fostrade och var på ett visst sätt liksom, att jag har aldrig blivit mutad på något sätt, men jag dömde en match i Bosnien, kommer jag ihåg, där vinnarna skulle få möta Juventus som var en jättestor grej, och då berättade de hämtade mig i väldigt fina bilar och bodde i väldigt fint hotell, och de sa att du vet väl att vi har ett krig här i Bosnien, och de visade kulhål och grejer och sånt där, och det hade betytt enormt mycket för vårt folk om vi, Juventus hade kommit hit här, va? Och de la ju liksom orden i munnen på mig liksom, att jag förstod liksom att de var snälla, och det är inte fel att vara snälla, absolut inte. Men sen när matchen startade och efter 10 minuter har jag varnat 2 stycken hemmaspelare som filmade straffmötet, alltså uppenbara helt sjuka grejer, ett jäkla tryck på läktaren, även om det inte var så mycket folk, 10 000 kanske, va? Så var det ju ett enormt tryck ju. Och nej, de förlorade ju mot det här rumänska laget, och lika snälla och trevliga de var innan matchen, lika otrevliga var de i princip efter matchen, utan de menar ju på att du hörde inte vad vi sa, att vi har faktiskt ett krig här i Bosnien, och det hade betytt mycket om Juventus, nu är det ditt fel att inte de kommer hit här, va? Så det är väl det jag har varit, jag blev inte erbjuden någonting, men indirekt så såklart så hade de ju hoppats kanske att man skulle blåsa någon av de här situationerna där de kastade sig.
Hur rädd har du varit i sådana sammanhang?
Inte jätterädd ändå, alltså någonstans så finns det, UEFA har rätt så mycket power bakom så att säga i säkerhet och tryck. Man har rätt så stora bestämmelser vad som folk får göra och inte göra. Det har ju blivit, ju längre fotbollen har gått, ju mer säkerhet har det kommit. Men nej, jag kan inte påstå att jag har varit rädd mer än, ja, som jag sa tidigare, i den här matchen i Djurgården.
Du nämnde innan, när vi pratade lite innan den här intervjun, om att Anders Frisk är den domare du beundrar, och du, att han gillade på något sätt när det tände till och du berättade om ett VM-kval mellan Tjeckien och Belgien. Och där lät det ju ändå som att ni fick åka därifrån i bepansrade bilar.
Ja, så var det faktiskt. Det var direkt avgörande VM-kvalmatch mellan Tjeckien och Belgien. Och Belgien hade vunnit första matchen med 1-0. Och Tjeckien var ganska övertygade om att de skulle vända det och vinna matchen. Men trots ett massivt tryck så lyckades de inte få in bollen i mål. Och på en kontring så lyckades Belgien göra 1-0. Och jag kommer ihåg att Nedved protesterade och han blev utvisad. Och ja, Tjeckien kom inte till VM och Belgien kom till VM. Och då fick vi sitta kvar i omklädningsrummet i några timmar. Och sen fick vi åka med några bepansrade bilar till hotellet och ha vakter utanför dörren innan vi åkte hem.
Om man ser till det du säger att du aldrig blivit utsatt för en muta, men det känns ändå som att om man vill fixa en match så borde ju domaren vara den lättaste att gå på, att på något sätt kunna få ett rött kort eller få. Hur mycket sånt har du känt av?
Ja, jag har inte känt av det någon gång själv liksom. Det har ju blivit upptäckt. Det finns ju en del domar som har blivit fällda för det från andra länder här, och jag vet inte om vi har något fall här i Sverige, inte på elitnivå i varje fall, va? Så jag har själv aldrig blivit erbjuden någonting. Och sen, som du säger, det är ju tacksamt offer såklart, en domare. Men min känsla är, om vi tar de 23 domare jag ansvarar för i Allsvenskan och Superettan, så kan jag liksom inte se på min karta att någon av dem överhuvudtaget skulle fundera i de banorna.
Hur mycket pratar ni om det som en fara?
Det nämns varje år. Alltså det är en av de stående punkter vi har. Vi pratar om den här problematiken vi har med bettingen som finns. Alltså, så det är viktigt att domarna uppdaterar. Så de har ju också ett protokoll. Om de märker något eller ser något konstigt så ska man slå larm. Liksom, så de är med i hela processen också.
Har det hänt att någon har slagit larm?
Nej, jag var med Johannesson i match i Rumänien när de mötte Liverpool, och då fick vi indikationer redan innan matchen att denna skulle vara uppgjord, och då bad de oss att vara extra uppmärksamma på saker och ting som hände. Och det var hemmalaget som då var, jag tror det var Klusch, och vi såg inget, ja, deras bästa spelare blev skadad efter 10 minuter, kommer ihåg, och det tyckte väl det, han bara la sig ner, men det kan man ju bli i och för sig, va? Men ingenting som vi kunde rapportera, men den var liksom under lupp den matchen, och ingen snack om sak.
Och Liverpool vann.
Ja, det gjorde de.
Om man ser till just betalningen, så lyfter man ju ofta att liksom spelare som har lågt betalt, de är lätt offer. Hur viktigt är det att domare har bra betalt för att just inte bli lätta offer för att bli erbjudna pengar?
Jo, men det spelar väl såklart in. Alltså, det är ju lättare offer för de som får 50 000 som betyder med en domare i division 3 och division 2. Alltså, det kan vara jättemycket pengar för dem. Alltså. Men däremot så tar jag liksom på eliten 50 000 mycket pengar om vi nu pratar om just den summan. Va? Men jag tror inte man ens överväger att fråga svenska elitdomar. Liksom, för jag tror att de är så pass... De har kommit dit, de är så glada att de har kommit dit, som skulle aldrig riskera liksom att ta emot något sådant.
Under din tid så steg ju på något sätt inkomsterna för domare och så. Hur bra betalt var det för dig?
Ja, jag kommer ihåg när jag blev proffs, då hade jag 40 000 i månaden. Och alltså, jag har matcharvod också. Va? Så, generellt sett så var jag ju välbetald, kan man säga så, men inte på samma nivå som spelarna kanske, det tycker jag inte vi ska vara heller, för det är de som ska vara artisterna. Men det gjorde i varje fall att jag fick möjlighet att förbereda mig på samma sätt som spelarna hade, och kunna känna att det är en viktig del av vår fotbollsdomare. Jag menar, kraven fanns ju där, att du ska hit och döma, då ska du förbereda dig. Ja, det är inte så lätt om man har ett jobb man ska gå till först och sen åka och döma. Va? Så, det blev ju bättre, det blev ju. Men det som jag säger att oftast hamnar ju inte domarnas löner högst på agendan. Man vill ju ha en bra produkt, men det är inte så jävla många som är sugna på att pröjsa för dem.
Men jag menar, internationella matcher gav ju också pengar, eller hur?
Ja, det gjorde ju också. Det blev också tillägg, absolut.
Länge så behövde man inte skicka någon inkomstuppgift från FIFA och UEFA. UEFA har börjat på senare år. Hur gjorde du? Tog du upp det? Ja. För man har ju hört många historier om domar som inte alltid tog upp dem med inkomsterna. Hur gjorde du?
Ja, men jag kom nog i den generationen där man började göra det. För då hade man börjat varsko om precis det du beskriver. Liksom, att det är en risk att inte göra det. Va? Så man var ju livrädd att inte fördöma internationellt med ju. Så man var ju jäkligt på sin vakt där, det kan jag säga.
Så du registrerade din inkomstdeklaration?
Ja, ja.
För 2008 så hade du ju en kollega som dömde EM och där de fick fina klockor och någon sålde på en auktionshandel. Var du med om att du fick så fina gåvor när man liksom var ute och dömde?
Nej, inte så fina gåvor, det fick jag inte. Det var lite matchtröjor, jag har fått en jäkla massa och ja, så har man fått en massa minnesvärda saker liksom, men inte på den nivån.
Vilken matchtröja sticker ut?
Ja, du... Adriano i Inter fick jag. Han var rätt bra en gång i tiden.
Hur var det att döma svenska spelare när du var ute och dömde internationellt?
Ja, alltså jag kommer ihåg när man sprang på Fredrik Ljungberg. Det var jäkligt trevligt liksom att för han då kunde man prata lite svenska och så. Nu dömde jag inte själv, det var ju fjärdedomar, men som fjärdedomar går du in i omklädningsrummet och har lite snack med dem liksom. Så han är väl den jag kommer mest ihåg liksom, som man hade en positiv upplevelse.
Om du tittar tillbaka på din långt över 300 allsvenska matcher, vad är du glad för när du tänker tillbaka?
Jag är, alltså någonstans fastnar jag i Stockholm faktiskt, i de Stockholmsderby. Jag dömde många Stockholmsderby och jag trivdes ofantligt bra där uppe. Och speciellt en match som slutade 3-3 mellan AIK och Djurgården. Jag tror det var 2002 eller 2003 där. Vi ser vilka Djurgården ledde med 3-0. Det var då de var så bra med Kim Källström och hela det här laget, hela det gänget. Och sen så lyckades AIK till slut kvittera. Och det är den match som jag kanske minns mest. För jag kommer nästan inte ihåg någonting från matchen. Jag var inne i ett flow liksom. Att jag bara blåste, jag varnade och jag gjorde allting. Och sen efter matchen tyckte alla det hade varit en fantastisk match. Men ingen överhuvudtaget nästan... hade registrerat att jag dömde mer än domarnördar som kanske noterade att det här funkade rätt så bra. Va? Så där trivdes jag jättebra. Sen Halmstad har ju liksom varit min... Där dömde jag min första allsvenska match. Och de hade ju en legendarisk ordförande, Stig Nilsson, som...
Han skrek alltid på domaren.
Ja, men han var helt underbar liksom. För jag hade en match mellan Halmstad och Gais. Där förmodligen... eller Micke Svensson, kan nog ha mördaren.
Absolut.
Ja, han slog in bollen med handen och jag såg inte det. Det var innan headsetets tid. Och jag vänder mig till assisterande domaren för jag förstår att någonting måste ha hänt ju. Och han springer upp precis som det är mål. Men jag tänkte, jag måste ut och försöka styra det här samtalet. Så jag ställde frågan till honom att, nu fan slår han in bollen med handen. Så sa han, jag har inte sett någonting. Och så springer jag upp på andra sidan. Och det visade sig ju att... han har sett att han har slått in bollen med handen. Så man annullerade målet. Alltså, så jag sa att nej, det är inget mål. Och då hade de firat att det var 1-0. En rätt så viktig match, kommer jag ihåg. Så det stod fortfarande 0-0. Och sen gjorde Halmstad 1-0 som de vann ändå på slutet. Men det samtalet efter med Stig Nilsson, det var helt fantastiskt. Vet du? För då satt vi där uppe i deras klubbstuga. Då sa han, vad fan höll du på med idag? Sa han. Du sprang ju som en öjerhöna runt hela planen. Vi gör mål och sen plockar du bort det. Det är ju helt sjukt, menar han på. Och det hände så kom situationen upp på tv från Sportspeglar på den tiden. Va? Och det visade sig att beslutet blev ju rätt. Så sa jag, men titta här Stig, det blev ju rätt. Ja, det skiter jag i, sa jag, menar han på. För ditt ledarskap kan inte vara så att du springer runt som du inte vet någonting. Så sa jag, om vi vänder på honom, om det hade varit en Gais-spelare som hade slått in bollen med handen, skulle inte vi agerat då? Ja, men det är väl en jävla skillnad, sa han. Nu är det ju hans där vi spelar på hemmaplan, liksom va. Sen fortsatte diskussionen, men han var underbar, Stig.
Om man ser baksidan, vad har varit jobbigt? Jag menar, du har haft avbrutna matcher, Hammarby, Djurgården och jag menar, läser man det finns konfronterad av Nanne Bergstrand och en rad andra människor och så. Vad sticker ut liksom att du känner att, fan, det borde jag inte gjort eller?
Nej, alltså när jag tänker tillbaka så det fanns ju tränare och spelare man tyckte bättre om än vad man gjorde andra. Nanne har ju egentligen inga problem, jag har känt han ända sedan min skoltid i Markaryd och så va. Och ibland man har olika roller och funktioner. Två av mina bästa kompisar är tränare, Peter Svärd och Per-Ola Ljung till exempel va. Så Peter Svärd valde ju att aldrig döma hans lag för skulle det bli känt att vi var bästa kompisar så kunde det ju bli snack liksom va. Sista matchen dömde jag faktiskt i Mjällby, för då begärde jag och då gällde den ingenting. Och det var Mjällby Halmstad. Så nej, jag kan inte säga att det finns något. Torbjörn Nilsson var min hjälte faktiskt när jag började på elitnivå, för då tränade han Jonsered. Och på tal om vad vi pratade om i början, så hade de någon stjärna på topp, jag kommer inte ihåg vad han hette. Men han filmade i varje fall i första halvlek. Och jag blåste av och varnade honom för filmning. Sen bytte Torbjörn ut honom. Och han var helt oförstående hur han kunde göra det, för han var ju deras stjärna. Och då sa han så här, att jag förlorar hellre matchen än jag vinner på fusk. Och det är ganska få tränare som resonerar på det sättet. Men sen dess är det ju enkelt för mig att säga att Torbjörn Nilsson är min favorittränare.
Stort tack för att du tog dig tid.
Ja, tack så mycket.
Podden är som vanligt producerad av Olle Jönell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla era synpunkter, tankar, idéer, önskemål eller till och med kritik. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.